God morgon och välkomna till det här seminariet där vi ska prata om den här rapporten Bruk och straff, en ESO-rapport om kriminaliseringen av narkotikakonsumtion. Det här seminariet idag ordnas utav ESO. ESO är expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Och det är en fristående och en oberoende kommitté under Finansdepartementet som har som uppdrag att självständigt bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Det här arbetet leds av en styrelse där Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm är ordförande och jag, Ann-Sofie Devander, är en av ledamöterna. Det vi gör på ESO det är att vi ger i uppdrag till forskare och experter att genomföra studier som sen ges ut i den här skriftserien. Kvaliteten på studierna den utsätts för en omfattande granskning både utav en referensgrupp och utav styrelsens kommentarer och så vidare. Men det är förstås så att det är författarna själva som till syvende och sist står för innehåll, slutsatser och olika förslag som finns i rapporterna. Den målgrupp som den här skriftserien har, det är främst politiker, myndigheter, tjänstemän inom regeringskansliet och journalister. Och vi brukar säga att ESO ska vara en plattform för mötet mellan politik och forskning. Så vi vill ta forskningsfronten till politiken och stimulera debatten. Och det är jag säker på att vi kommer att göra idag med den här rapporten. Den här rapporten är skriven ut av tre författare, Felipe Estrada, Albin Stenström och Henrik Tam, alla forskare verksamma vid kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Vi kommer göra så idag att vi börjar med att författarna får presentera sin studie och därefter så kommer vi ha två forskare som kommenterar studien. Och då har vi Ulrika Arsjö som är på Handelshögskolan i Stockholm och Mats Ekendahl som är på socialt arbete i Stockholm. Därefter så kommer vi bjuda upp en panel och vi bjuder upp även två till personer här. Och då har vi Joakim Strandberg som är enhetschef för drogprevention på Folkhälsomyndigheten. Och vi har Lennart Karlsson som är ordförande i Narkotikapolisföreningen. Då bjuder vi upp alla här och hoppas att vi kan få en diskussion. Och i slutet så kommer jag även att öppna upp för frågor ifrån auditoriet. Och det är jätteroligt att så många har klarat sig hit, ska jag säga, i det här vädret idag. Så, men då, utan mer säga mer om det, så bjuder jag upp författarna. Och vi kommer börja med en presentation av rapporten.
Så, vi har ju 25 minuter på så jag sätter igång och utnyttjar dem. Jag börjar med att konstatera någonting som vi alla är överens om. Det är att bruk av narkotika är förenat med risker som kan leda till hälsoproblem och tidig död. På 1960-talet så var narkotikabruk ett hälsoproblem som ofta kopplades till individen. På 70- och 80-talet så förändrades den här synen och politiken till att allt mer uppfattas som ett allvarligt samhällsproblem. På 1980-talet så blev det här problemet allt mer politiserat i Sverige. Vi hade en väldigt känd och inflytelserik debattör, Nils Bejerot, som lyfte fram brukaren som den viktigaste länken i narkotikaproblemet och där man skulle fokusera. Rikspolisstyrelsen lyfte fram avskräckning som ett viktigt element och det skulle vara svårt att vara knarkare i Sverige. Politiken svarade upp mot den här bilden genom att debattera och föreslå då, hårdare tag mot bruket. 1988 så nådde man fram till den politik vi har idag. Man kriminaliserade eget bruk av narkotika. Och för 30 år sedan så skärpte man straffen och införde fängelse i straffskalan så att polisen skulle kunna tvångstesta människor som var misstänkta att ha brukat narkotika. Och det är det som vi undersöker i vår rapport. Hur har det gått nu 30 år senare? Och det här har ju varit en fråga som varken den här eller den förra regeringen har velat ha utredd. Så vi tänker lite ödmjuk att vi ändå försöker oss på det i den här rapporten. Dagens presentation då blir en trestegsraket. Jag som inleder heter Filippe Strada och är professor på Stockholms universitet. Och jag kommer fokusera mina minuter på frågan om hur de här olika indikatorerna över det som skulle kunna operationaliseras och målsättningarna har sett ut under den här 30-årsperioden. Sen så kommer professor emeritus Henrik Tham gå igenom någonting som vi tycker är centralt och som kanske alldeles för lite diskuterat. Det är nämligen de kontrollkostnaderna som finns av politiken. Och slutligen så kommer Albin då knyta ihop allt det här genom dels titta på hur politiken ser ut i vår omvärld, dra våra slutsatser och också de policyimplikationer som vi tycker oss kunna fatta utifrån det här underlaget. Så det är själva upplägget för våra 25-ish minuter. De huvudfrågor som vi har, de bygger då på att vi har tagit oss an det här uppdraget som en form av målorienterad utvärdering. Vi har helt enkelt identifierat de målsättningar som fanns för drygt 30 år sedan då när man kriminaliserade och sen skärpte straffen för eget bruk. Och vi ställer oss helt enkelt ställer frågan till materialet, ser vi ett minskat utbud av narkotika i vårt samhälle? Ser vi en minskad efterfrågan? Har konsumtionen gått ner? Har det problematiska bruket minskat? Ser vi mindre hälsoproblem? Framför en central fråga, har dödligheten gått ner i det svenska samhället? Och hur ser kontrollkostnaderna ut fört sett mot den här politiken? Det här, jag ska inte trötta ut det med metod, men jag måste ändå säga att det finns en hel del metodproblem när man ska studera någonting som är kriminaliserat och stigmatiserat. Det är inte lätt att få svar på frågor från människor om de har brukat narkotika eftersom det är kriminaliserat och stigmatiserat. Det finns inga perfekta mått, inga mått som går över före och efter kriminalisering. Det är få serier som är så långa i Sverige. Och därför så får vi använda oss av ett pussel. Vi lägger, använder de indikatorer som finns och försöker komma fram till liksom en rimlig balanserad slutsats. Det är också så såklart att vi, eftersom vi har ekonomer i publiken, kanske är bäst att säga det här, att vi har ju inget kontrafaktiskt läge. Vi vet inte hur det hade gått om Sverige inte hade kriminaliserat narkotikabruk. Och det man gör då i forskningen är ofta att man försöker då hitta andra länder som kan vara lika Sverige som har valt en annan politik för att se om vi kan se likheter och skillnader. Så att den typen av jämförelser har vi också då gjort, framförallt med våra nordiska grannländer. Så det finns också i rapporten utöver den här forskningsgenomgången. Okej, det var det som var metod. Mer finns i rapporten. Om vi börjar och tittar då på utbudet så visar de tillgängliga mått som finns i, till vårt, liksom i Sverige att visionen om ett narkotikafritt samhälle har vi inte riktigt närmat oss. Vi kan se på en rad olika indikatorer om att tillgången på narkotika är snarare större idag än vad det var tidigare. Den graf som vi har valt att visa bland många som vi har i rapporten visar gatuprisutvecklingen för ett gram av cannabis, amfetamin eller kokain och hur det då har minskat över tid. För cannabis gäller också att den substansen THC, den har blivit starkare och starkare, så man skulle kunna säga att man får mer rus för pengarna idag än vad man fick tidigare. Beslagen ökar, de öppna marknaderna existerar och till det här har vi den digitala marknaden såklart som har kommit som en stor viktig arena att få tag på narkotika. När det gäller efterfrågan eller bruket så är ju som jag redan har sagt det här någonting som är svårt att studera. Men det finns ett antal indikatorer i Sverige där man frågar unga och vuxna om deras självrapporterade bruk av narkotika. Och den figur som jag har valt ur rapporten är den som är då den längsta tidsserien som vi har i Sverige. Och det är skolelever i nionde klass och deras anonyma svar på om de har brukat narkotika någon gång. Som ni ser så kan vi gå ända till början av 70-talet och nivåerna var ganska höga. De minskar sen under hela 70-talet fram till 80-talets slut. Och när vi väljer att kriminalisera narkotika, då är nivåerna som lägst av det självrapporterade bruket. Därefter så ser vi att det är en högre andel ungdomar som säger att de har provat narkotika. Och de här nivåerna ligger sen ganska oförändrade stabilt då från 2000-talet och framåt. Tittar vi på andra undersökningar som där man frågar de unga vuxna eller vuxna, så är det kortare tidsserier. Tendenserna där är inte att bruket minskar, utan om något så ser vi snarare att det ökar det självrapporterade bruket, speciellt bland unga vuxna och medelålders. Om vi går till det problematiska bruket så finns det även här olika indikatorer. Det är inte heller här enkelt att studera hur problematiskt bruk förändras. Sjukvårdsdata har en hel del brister. Det vi kan se som det mest allvarliga utfallet av problematiskt bruk är naturligtvis dödlighet. Inte heller här finns det ett perfekt mått, utan vi har fyra olika indikatorer i Sverige som kan användas för att uttrycka utvecklingen av narkotikarelaterad dödlighet. I ingen av dem ser vi minskningar. Vi ser snarare ökningar och de är ganska kraftiga oavsett vilken indikator vi väljer under de senaste 30 åren. Om vi går vidare och tittar på vår politik jämfört med våra nordiska grannländer, så har vi försökt sammanfatta de viktigaste tendenserna i politiken i Sverige jämfört med Norge, Danmark och Finland. Det här finns tydligare såklart beskrivet i rapporten. Men även här skulle man då kunna säga att vi har ett tydligt mönster där vi framstår som det land som har valt den mest ingripande och minst skadereducerande politiken i Norden. Vi är det enda landet som har den här visionen om ett narkotikafritt samhälle. Vi är det enda landet som masstestar sin befolkning för misstänkt bruk av narkotika via urin och blodprov. Och tillsammans med Finland så har vi inte heller brukarrum eller heroinförskrivning. Lyckas vi bättre än våra nordiska grannländer tack vare den här politiken? Det verkar inte så när vi jämför olika utfall. Vi har inte en bättre utveckling av konsumtionen. Vi har inte bättre situation när det gäller problematiskt bruk. Här kan vi titta på hur det ser ut då i figuren för den narkotikarelaterade dödligheten, som inte är alldeles enkel att jämföra mellan olika länder. Men mellan de nordiska länderna så är det ändå något mer tillförlitligt. Och här ser ni att Sverige och Finland, då, de två länder som har minst av skadereducerande politik, också har den sämsta utvecklingen när det gäller dödlighet. Vi har inte heller, när vi tittar på narkotikarelaterad brottslighet, en bättre situation i Sverige än i de nordiska grannländerna. Så, för att sammanfatta vår slutsats så här långt när vi operationaliserar målsättningarna och studerar de tillgängliga indikatorer som vi har, så menar vi att utbudet har uppenbarligen inte minskat. Konsumtionen har inte minskat. Den problematiska bruket har inte minskat. Dödligheten har däremot ökat påtagligt. Och vi gör inte bättre ifrån oss än våra nordiska grannländer. Så här långt då, hur det går med målsättningarna. Till vilket pris kommer då den här utfallet? Och då lämnar jag ordet till Henrik.
Tack.
Jag uppträder under pseudonymen Felipe Estrada. Jag tyckte han gjorde det bra. All politik innebär en avvägning mellan förväntade vinster och förväntade kostnader. Det innebär att i en utvärdering av kriminaliseringen av bruket av narkotika så ingår också att man ser på vad har den kriminaliseringen kostat. När man talar om kontrollkostnader inom kriminologin så inkluderar man inte bara ekonomiska kostnader utan i det här fallet polisresurser också, om rättsprinciper har åsidosatts. De här kostnaderna är inte något vi har hittat på. Det tas upp av Förenta Nationernas kontrollorgan för narkotika och säger att det är viktigt att beakta. Vi börjar med den här bilden. Det är utveckling av polisårsarbetskrafter för bekämpning av narkotika. Och då ser vi att det är en mycket stark ökning sedan 70-talet. Sen går det ner lite och det är 2015 då införde man polisreformen som kan ha minskat resurserna. Men jag tror inte det ger en korrekt bild därför om ni ser på den sträckade linjen som är Rättsmedicinalverkets tester av de prov som skickas in så nådde de en all time high 2020 med över 42 000 test. Om man ser till budgeten så går den på 2,75 miljarder för polisens narkotikabekämpande arbete. Om vi ser på vart de här pengarna går så är det, eller insatserna, så är det efter 93 när vi alltså gav polisen möjlighet att testa blod eller urin. Så 9 av 10 fall det rör de här fallen som är innehav eller i kroppen eller små innehav för eget bruk. Men det var ganska jämnt mellan den typen av insatser och de allvarligare överlåtelsebrotten innan 93. Om vi ser på andra kontrollkostnader, och det rör då framförallt rättsprinciper. I Sverige är det en princip att vi inte ska kriminalisera attacker på den egna rättssfären. Vi avkriminaliserade till exempel självmord 1864. Och det att vi går in i kroppsväskorna måste ses som ett brott mot den principen. En rättstradition är också att man försöker begränsa antalet handlingar och personer som kriminaliseras av ganska begripliga skäl. Centralförbundet alkohol- och narkotikaupplysning har nyligen skattat antalet konsumtionstillfällen när det gäller enbart cannabis till 10 miljoner per år. De var naturligtvis mycket snett fördelade, men lågt räknat så tycker vi att se att åtminstone 300 000 medborgare döms eller gör sig skyldiga till brott varje år därför att de intar narkotika. Sen är den svåra frågan om narkotikans förhållande till dödsskjutningarna. Det är stor enighet om att narkotikan spelar en stor roll där. Det är en mycket liten enighet när det gäller om ett alternativt sätt att reglera konsumtionen av narkotika skulle minska antalet skjutningar. Det här är egentligen frågan om legalisering och inte den som vi studerar, nämligen avkriminalisering av bruk. Däremot finns det ett antal gränsområden. Det är inte någon väldigt skarp linje mellan legalisering och avkriminalisering av bruk. Vi har ju i Sverige till exempel substitutionsbehandling för personer med ett problematiskt opiatbruk. Många delstater i USA tillåter ju medicinsk marijuana. Det finns länder som tillåter och där man föreslår att man ska kunna odla ett par planter cannabis för eget bruk om det inte odlas i fönstret mot gatan. Och i Spanien och troligen också kommande i Tyskland har man särskilda cannabisklubbar där man i slutna lokaler får konsumera och odla. Vad vi tar upp i rapporten som ändå möjligen har viss bäring på den här frågan är konsumtionsfördelningen. Därför i Sverige talas det mycket om tillfällighetsbrukaren eller partyknarkaren. Då kan man komma åt dem och de rimligen de kan välja själva, så kommer man också att påverka marknaden. Ja, de är naturligtvis en stor grupp, men de står för en liten del av marknaden, utan det ligger på storkonsumenterna inklusive de med ett problematiskt bruk. Och det här implicerar lite olika politik om man skulle försöka få bort en stor grupp som spelar roll från den illegala marknaden och därmed förhoppningsvis också minska de konflikter som äger rum där. De prov som polisen tar i ökande utsträckning så visar det sig att de är falska positiva. Och idag rör det ungefär 1 på 5. Tittar man på den yngsta kategorin, de under 18, så rör det nästan hälften. Och då måste man ställa frågan om det kan vara negativt att en ung person tas ner på polisstationen och tvingas testa sig i förhållande till synen på polisen i Sverige, som är viktig att man har tillit till. Om man lagförs för narkotikabrott så hamnar man i belastningsregistret. Idag är narkotikabrott det vanligaste brottet som unga 15-24 fälls för. Och det var 2021 var det 10 000. De hamnar alltså i belastningsregistret med de effekter detta har för möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, att ta körkort och generellt deras livschanser som har visats i rapporter. Slutligen, diskriminering och legitimitet. Polisens insatser mot konsumtionen av narkotika diskriminerar efter kön, ålder, klass och etnicitet. Polisen patrullerar i områden som utmärks av att de är fattigare, att det är fler invandrare, och tar där flera unga som visar sig använda narkotika i mindre utsträckning än i de rikare förorterna. Kan det finnas förklaringar till att polisen går där, men detta är ju då inte riktigt likhet inför lagen. Det visar sig också att man oftare testar negativt i de här grupperna, vilket pekar på en diskriminering. Så att sammantaget, eller problemet med detta är då att undersökningar har visat, både nordiska och internationella, att detta bidrar till en spänning mellan polis och de här grupperna och att man är mindre benägen i till exempel utanförskapsområdena att hjälpa polisen att bekämpa även annan brottslighet. Så vår slutsats är då att kontrollkostnaderna är tydliga och avsevärda. Så lämnar jag över till Albin.
Ja. De senaste 20 åren så har allt fler länder övergivit idén om att straffa bort narkotikabruket. Nyttan av skademinimerande insatser och stödet för den inom det vetenskapliga samfundet är brett. Och vi ser exempel på såväl avkriminaliseringar som legaliseringar. ENCB som är FNs kontrollorgan och som har till uppgift att medlemsländerna, däribland Sverige, uppfyller de här narkotikakonventionerna. De menar att en legalisering inte är förenlig med konventionerna. Däremot ses en avkriminalisering vara det. Här har det skett en rörelse. När Portugal avkriminaliserade... Den kom upp på datorn här. När Portugal avkriminaliserade narkotika vid för eget bruk och innehav vid millennieskiftet så kritiserade ENCB dem och menade att detta är inte förenligt med konventionerna. 15 år senare så utsåg de den portugisiska modellen till best practice. Så här har det skett en rörelse i tolkningen av de här konventionerna. I den politiska debatten så sker ofta en sammanblandning mellan avkriminalisering och legalisering. Det är viktigt att särskilja de här. Legalisering, det innebär att innehav, bruk, men även försäljning, distribution och tillverkning blir lagligt. Här finns det lite olika modeller. Dels en mer icke-kommersiell, någon slags systembolagsbaserad historia, exempelvis Uruguay där försäljning sker på apotek, ingen reklam eller marknadsföring. Eller att man får odla hemma eller gå ihop i sådana här cannabisklubbar som Henrik nämnde tidigare. Malta har också inspirerats av den och i viss mån även Tyskland som står inför dörren här. Sen finns det mer kommersiella modeller. De ser vi runt om i USA med ett starkt vinstintresse och en hel del marknadsföring. Colorado nämnde jag, finns även i Kalifornien till exempel. Avkriminalisering då. Det innebär att straffsanktionen av handlingen tas bort. Ofta eget bruk och mindre innehav. Ibland, men inte alltid, så ersätter man det här med administrativa sanktioner. Det kan vara en bot, alltså som en parkeringsbot. Eller så kan det vara som i Portugal då, som jag tidigare nämnde då, avkriminaliserade samtliga droger 2001. Där blir det så att vid ett innehav så konfiskerar polisen narkotikan. Och sen så ställs man inför en nämnd inom 72 timmar ska man inställa sig där. Och nämnden kan ha lite olika sammansättningar, men det är alltid en jurist med, en sjukvårdsarbetare är ofta med. Och sen så kan det vara en socionom eller psykolog. Det finns lite olika sammansättningar. Där görs i alla fall en riskbedömning. Vilka problem har den här personen? Vilka möjligheter? Vad behöver den för hjälp helt enkelt? Och sen så kan man bli, ja, du kan få hjälp med kontakter med Arbetsförmedlingen, psykologhjälp. Du kan bli rekommenderad att gå i behandling. Det finns ett ganska brett spann av åtgärder där. Den vanligaste är dock en varning. Och man får lite information om risker. Därför att ens bruk bedöms inte utgöra en risk. Om man återkommer inom 5 år, då kan det bli tal om andra sanktioner. Och här finns återigen då ett brett spann. Det kan vara vistelseförbud, det kan vara en bot. Så, vi skriver mer om det här i rapporten. Det kan också vara så att till exempel innehav eller eget bruk är kriminaliserat, men förbudet upprätthålls inte straffrättsligt. Det skulle man kalla för en de facto avkriminalisering, alltså i praktiken. Så var exempelvis situationen i Danmark mellan 1969 och 2004, där mindre innehav endast resulterade i en varning. Danmark har ju som bekant aldrig kriminaliserat bruket. Forskningsgenomgången då. Absolut vanligaste studerande frågan inom det här fältet, det är hur cannabisbruket påverkas av en avkriminalisering. Och eftersom vi är lämnade åt forskningsläget så har vi också studerat den frågan. Vi har också tittat på hur brottsligheten påverkas. Och när man studerar det här fältet så finns det vissa svårigheter. Dels så för varje land som avkriminaliserar så uppstår en närmast unik modell utifrån det landets förutsättningar, problembilder, behov och någonstans också politiska vilja. Det är olika droger som omfattas. Ibland så är det alla droger som i fallet med Portugal. Ibland är det begränsat till ett preparat. då ofta cannabis. Införandet av administrativa sanktioner och satsningar på vård varierar. Implementering tar tid av den här typen av insatser. Och det kan också vara så att ett land har praktiserat en de facto avkriminalisering för att sen under ganska lång tid för att sen realisera det här de jure, alltså juridisk. Och då får vi inte den här skarpa gränsen som man gärna vill ha när man tittar på den här typen av saker. Och någonstans för att ge en mer enhetlig bild och inte bara ge enskilda utfall av hur en modell för avkriminalisering kan se ut, så har vi tittat på Portugal då och deras avkriminalisering från 2001. Och vi har inte valt det för att det är en solskenshistoria, utan vi har helt enkelt valt det för att det är en av de mest undersökta reformerna på området. Så det finns mycket forskning helt enkelt. Leder en avkriminalisering till en ökning av cannabisbruket? Ja, det här har ju varit en central farhåga i den svenska debatten. Från politiskt håll har man inte velat avkriminalisera eller ens utreda kriminaliseringen. Man menar att det skulle skicka fel signaler till ungdomen. Och någonstans där då så förväntar man ju sig ett ökat bruk. Och vi finner inte stöd för att en ökning av cannabisbruket bland vare sig unga eller vuxna vid en avkriminalisering. Utfallet för övriga droger är detsamma, men forskningsläget där är betydligt sämre. Där stöder vi oss bara på en studie som bara tittar på de jure förändringar och inte inkluderar de facto förändringar. Brottsligheten då? Ja, det finns relativt få studier kring avkriminalisering och dess inverkan på brottsligheten. Från USA så kan vi se att det kan ha bidragit till en ökning av positiva cannabistest i trafiken. Vålds- och egendomsbrottsligheten påverkas sannolikt inte. Och från Australien så rapporteras att det här frigör resurser för polis, domstolar och också minskar ungdomarnas kontakt med rättsväsendet. Sammanfattningsvis då. Den svenska och nordiska genomgången visar att kriminaliseringen av narkotikabruk framträder som en kostsam, ineffektiv och skadlig modell för hanteringen av narkotikaproblemet. En avkriminalisering leder inte till ökat bruk bland vare sig unga eller vuxna, och vålds- och egendomsbrottsligheten påverkas sannolikt inte. Den portugisiska reformen som jag har pratat ganska lite utfall kring här idag, det är ingen perfekt modell, men den visar på en stora stycken mer human och kanske också mer effektiv hantering av de här problemen. Och vi menar därför att en utredning bör tillsättas i syfte att avkriminalisera bruk och mindre innehav av narkotika i Sverige. Och vi har några medskick till en sådan utredning, och här skulle jag vilja citera redaktionen för den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet, som i sitt senaste nummer som kom ut i fredags konstaterade att avkriminalisering funkar men inte isolerat. Därför är det viktigt att den här utredningen identifierar en modell som säkerställer en övergång från straff till vård, prevention och skademinimering. Helt i enlighet med regeringens målsättning om en folkhälsobaserad narkotikapolitik. Det här kommer ju någonstans innebära en resursförflyttning från rättsväsendet till vårdsidan. Och här tycker vi att det är viktigt att man säkerställer en effektiv användning av samhällets resurser. Och därmed hanterar faktumet att majoriteten som prövar narkotika inte kommer att behöva någon vård eller behandling. Och vi anser ganska bestämt att en böter och en prick i belastningsregistret inte är en bra lösning för den här gruppen. Tack för nu.
Stort tack Albin, Filippe och Henrik för denna väldigt eminenta genomgång. Jag bjuder upp Mats Ekendahl för första kommentarerna och synpunkter.
Tack så mycket. Mats Ekendal heter jag. Jag är från socialt arbete vid Stockholms universitet. Och det är en ära att få komma hit och kommentera den här fina rapporten som är oerhört viktig också. Jag ska kort bara kommentera att jag tycker det är intressant att en sån här fråga får uppmärksamhet inom ett ekonomiskt fält. Det känns nästan lite pinsamt för mig från socialt arbete och statsvetenskap, kriminologi, sociologi och så vidare. Och så är det inom ekonomin som det här blir på något sätt en fråga. Socialt arbete, ja, jag har sysslat ett ganska långt tag med socialt arbete och undersökt under närmare 25, nästan 30 år hur klienter inom socialtjänst uppfattar det här med kriminaliserat bruk. På olika sätt så har jag kommit i kontakt med det. Och i stort sett, oavsett vem jag pratar med, så dyker det här med att man är faktiskt en kriminell person upp i intervjuer, i olika enkätstudier över hur människor har det som lever med substansbruk och då illegalt substansbruk. Så det tycker jag att vi ska komma ihåg, att det handlar om människor och kanske lite mindre om ekonomi. Jag vill säga direkt att jag kommer också försöka mig på en trestegsraket på de få minuterna jag har. Jag kommer prata lite om rapporten. Jag kommer prata lite grann om mina reflektioner kring rapporten och sist så kommer jag presentera några frågor som författarna då kan fundera över i mån av tid. Först så vill jag ta er tillbaks till 1996. Då gjorde myndigheterna här i Stockholm en så kallad plattanaktion. Man bestämde sig för att man ska rensa bort den öppna drogscenen på Sergels torg. Så är jag tillbaks. Det fanns stora problem med så kallad öppen drogförsäljning. Människor som nickade på stan hade tagit för mycket opiater. Det var en stöldvåg i city. Och myndigheterna bestämde sig för att det här ska vi komma till rätta med. Och polis, handlare, socialtjänst gick samman och bestämde sig för att nu ska vi rensa upp här på plattan. Och jag ser plattanaktionen som en kriminalisering i miniatyr, skulle man kunna säga. Man satte igång och tog urinprov. Man använde sig av kräkmedel också under den här perioden. Och man erbjöd vård till de som man då uppfattade behövde det här. Och det var en ganska stor sak. Media skrev om det här. Och min första rapport som jag skrev som forskare handlade om den här aktionen. Jag försökte beskriva det sätt som man legitimerar den här typen av verksamhet på. Genom att titta på arbetsmaterial, titta på hur socialtjänst, polis och så vidare argumenterar för att föra fram det här som ett vettigt sätt att lösa narkotikaproblem på. Och det jag kom fram till var att en sån här aktion är dömd att lyckas. Därför att det uppmärksammar det stora narkotikaproblemet. Om de utvärderingar som görs visar att man inte lyckades med precis det som man hade tänkt sig, så får man mer resurser för att kunna göra samma sak igen. Och det här har då, tycker jag, pågått sedan 1996 på ett eller annat sätt. Vi förutsätter att den här politiken som vi för på området också fungerar, utan att egentligen titta på vilka effekterna är. Och det har de här herrarna mycket förtjänstfullt gjort till idag, tycker jag. Så, det var en liten historisk bakablick. Nu tittar vi lite grann på rapporten. Och i utskicket till det här seminariet så ställs tre frågor. Och det är tre viktiga frågor. Men jag tycker att det är viktigt att betona att de här tre frågorna är faktiskt... av helt olika typ. Vi har en vetenskaplig fråga, vi har en ideologisk fråga och vi har en politisk fråga. Och oftast så förutsätter vi att det här med substansbruk och reglering av narkotika ska kunna lösas av enbart vetenskapen. Det är vår grundtanke i dagens moderna samhälle. Teknisk och metodologisk expertis ska kunna säga vilket håll vi ska gå i samhället. Och i Sverige så kan vi se att det har varit ganska lite vetenskap och ganska mycket ideologi. Och det är inget fel i sig, men det är bra att vi gör oss uppmärksamma på att vi alltid jobbar både vetenskapligt, ideologiskt och politiskt. Jag hävdar att den första frågan då är vetenskaplig, och nu behöver jag mina glasögon också och jag ska inte knuffa ner mikrofonen igen. Vilken effekt har kriminalisering av narkotikabruk på illegala drogers efterfrågan? Och då visar de här författarna uppenbart att förbudet tycks ha liten effekt. Möjligen skulle vi kunna se att en del socialt inkluderade ungdomar låter bli att prova för att de är rädda för att hamna i belastningsregistret. Vi vet att utbud och efterfrågan och kvalitet på substanser påverkas definitivt av det här kriminaliseringen. Men vi ska vara medvetna om att det här är då en vetenskaplig fråga. Nästa fråga som ställs i utskicket är dagens fördelning av insatser mot brukare rimligt fördelade mellan vård och straff? Det är ju då någon sorts värdering. Och den bygger på ett ideologiskt ställningstagande om vad man vill satsa resurser på, hur vi ser på människan, hur vi ser på samhället. Och mitt tydliga svar, och jag tror författarnas tydliga svar på den frågan, nej, vi bör inte straffa brukare av illegala substanser utan hjälpa dem som vill ha hjälp. Och det innebär inte att alla vill ha hjälp heller. Så det hävdar jag att det måste vi vara medvetna om, att det här handlar om hur vi vill att samhället ska fungera, inte vad vetenskapen säger att vi ska göra. Den sista frågan som ställs i utskicket är: går Sveriges narkotikapolitik i takt med omvärldens utveckling? Det är väl mer av en politisk fråga, för att det beror på vad vi menar med omvärldens utveckling, det beror på vad vi menar med i takt med och så vidare. Och jag skulle säga att nej, det finns många andra demokratiska länder som gör på ett annat sätt, som vi lyssnar på i andra sammanhang, om vi nu säger vi som Sverige som en politisk rättsstat. Min bedömning av hur Sverige under de senaste 30-40 åren har hanterat narkotikaproblemet, det är att vi på något sätt betonar att vår politik fungerar, att vi har ett ganska avgränsat narkotikaproblem. Men vi vill ändå hela tiden trycka på hur stort narkotikaproblemet är. Så att det finns en diskrepans mellan å ena sidan hur stort är det när vi vill på något sätt rättfärdiga vår politik, och hur stort är det när vi vill ha mer resurser för att hantera problemet. Det var min första del av den här trestegsraketen. Nu kommer mina reflektioner. Jag hävdar att vi måste vara helt tydliga med hur vetenskap, ideologi och politik hänger samman, och uppmärksamma att faktiskt den här drogfrågan innehåller alla tre. Och frågan är: vilket samhälle vill vi ha? Hittills har det varit väldigt outtalad ideologi från politiskt håll, från också myndighetshåll skulle jag vilja säga. Det är en paternalistisk och dogmatisk modell som bygger på vi som inte tar substanser, vi som vet hur vi ska hantera era problem, ni som är dem, och vi ska göra det svårt att knarka. Vi behöver inte mer kunskap egentligen. Nu vet vi mer att ungdom avvikelse inte omstörtar vår samhällsordning. Vi vet att allt drogbruk inte leder till epidemier eller alltid leder till problem. Poliskontroll av drogbruk är mycket dyrköpt, det har författarna visat. Sansad information hjälper oss att fatta beslut på många områden. Borde kunna funka även på narkotikaområdet. Och det fungerar dåligt att straffa bort avvikelse. Jag tror att en politisk utgångspunkt, och nu säger jag en politisk, jag säger inte en vetenskaplig. En politisk utgångspunkt kan vara att droger alltid kommer att finnas i samhället. Och sen så undrar jag då, vad är då unikt med de svenska förhållandena som författarna menar att vi måste titta på för att kunna avkriminalisera på ett bra sätt? Så det är en liten fråga. Och nu ska jag snabbt ta mina sista frågor här. Jag kommer inte gå igenom dem, jag kommer bara läsa upp dem. För att ni ska sen få komma tillbaka till dem. Det är ganska försiktiga formuleringar i den här utredningen av svensk narkotikapolitik som har gjorts från officiellt håll. Hur passar er rapport in i det här klimatet där det hela tiden är otroligt svårt att föra fram den här frågan? Hör kriminalisering av egen rättssfär, offerlösa brott hemma i en modern och pragmatisk rättsstat? Om lyckad avkriminalisering bygger på resurser för vård, hur ska dessa garanteras i tider av polarisering, hårdare tag, individualism och personligt ansvar, undrar jag. De sista frågorna tänker jag att vi kan återkomma till senare, för nu är min tid slut. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Tack så jättemycket Mats, och tack för att du höll tiden med detta väldigt innehållsrika bidrag. Jag lämnar ordet till Ulrika Öresjö.
Då ska jag också börja med och tacka så mycket för den här väldigt intressanta rapporten, att jag fick läsa den och fick vara här och prata lite om ett annat perspektiv på den. Så jag tänkte så här att jag är då forskare i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Så man kan ju säga att jag har blivit tilldelad rollen som den tråkiga nationalekonomen i sammanhanget. Och då får jag väl ta mitt ansvar och helt och hållet fokusera på vad tror vi egentligen påverkar efterfrågan på narkotika. Så liksom, jag ser huvudfrågeställningen i den här rapporten, precis som Mats också påpekade, som tror vi att kriminalisering av bruk påverkar efterfrågan på droger? Hur? Och ja, liksom att vi kan utreda lite mer på vilket sätt. Så jag tänkte prata här om vad styr egentligen efterfrågan? Kostnaden för en individ kan man ju tänka sig som liksom som att den beror på lite olika saker. Jag håller på att säga som en funktion av, för att så indoktrinerade jag. Så man kan tänka sig att den beror på hur lagstiftningen ser ut. Och det är ju liksom det som är huvudfokus i den här rapporten. Så det tänkte jag inte prata supermycket om. Som, jag tror det var Filippe som påpekade det, att lagstiftningen har ju varit det den är sedan 1988 eller 1993. Och eftersom att det inte finns riktigt någon data som liksom sträcker sig över både före och efter den här perioden, så kommer det vara väldigt svårt att utvärdera liksom införandet av den här lagstiftningen på ett korrekt sätt. Så det jag tycker är spännande är det som då Henrik pratade om i sin del. Det här om tillämpningen av lagstiftningen, hur den varierar över tid. För möjligtvis så ger då tidsvariationen i hur tillämpningen av lagstiftningen från polisens sida kan kanske ge oss liksom ett annat perspektiv på liksom hur den här lagstiftningen fungerar i praktiken. För ja, här ska jag säga att det jag pratar om här, det handlar liksom inte om det här som jag har lärt mig då, att man ska kalla för problematiskt bruk. Utan det jag pratar om här, det är liksom så, vad ska man säga, lättare bruk. Eller liksom enstaka gånger, eller liksom inte någonting som är ett missbruk. Och jag pratar inte heller om liksom de som väljer att sälja narkotika för egen vinning. Utan här pratar vi liksom om så här, ja, men allmänt narkotikabruk på något sätt. Okej. Okay. Då tycker jag att, så här visar jag då två av graferna från rapporten. Den ena här till vänster är då den här som kollar på nedlagda polis årsarbetskrafter. Alltså hur mycket resurser avsätter polisen för att bekämpa narkotikabruk. Och då kan man se liksom, om man läser då om vad polisen faktiskt gör här, att det här handlar i synnerhet om att bekämpa ringa bruk av narkotika. Och den andra figuren till höger så är det den här figuren då som visar antal personer lagförda för ringa narkotikabrott. Så ringa narkotikabrott är den som då ökar över tid liksom. Och om man då kopplar ihop dem, så ser man ju det här att polisen lägger ner otroligt mycket resurser på att bekämpa bruk av narkotika. Och då tycker jag att det är intressant här att man kan se att det här liksom, att man ska säga ökningstakten, den ökar. Alltså polisen lägger ner liksom ännu mer resurser här i början av 2000-talet på att upptäcka och lagföra eget bruk av narkotika. Så då tänkte jag att här är ju faktiskt liksom någonting som ger liksom variation i hur kännbart det kanske är för personer som vill bruka narkotika att göra det. Eller liksom hur det här eventuellt kan ha påverkat framförallt kanske ungdomar eller folk som inte är så liksom inne i narkotikabruk. Hur de ser på att kanske testa eller att liksom göra det lite då och då. För att liksom, eftersom att lagstiftningen i sig är svår att utvärdera på grund av datatillgänglighet så kanske den här typen av variation kan ta oss närmare liksom, en någon sorts liksom, orsakssambandtolkning av hur gör liksom, starkare lagstiftning eller liksom, mer tillämpad lagstiftning hur det påverkar människors bruk. Då. Så då tänkte jag att till att börja med så kan vi testa liksom, eller så kan vi ju kolla lite i datan. Allt det här, inget av det här är ju liksom någon sorts faktisk utredning, utan det handlar ju bara om liksom, här ögnar vi igenom lite data och ser om vi kan se några tecken på något samband. Men till att börja med då, leder den här, låt oss kalla det här för ökad repression hos polisen, alltså att polisen liksom tillämpar lagstiftningen hårdare, så leder då det till synliga effekter på till exempel bruk bland unga. Så den här grafen har jag hämtat från en Brå-rapport som sammanställer de här skolundersökningarna som det pratas om i rapporten. Alltså man frågar elever i årskurs 9 en mängd olika saker relaterat till brottslighet. Och i just de här frågorna som jag har tagit den här grafen ifrån, här pratar vi om ifall, eller hur då ungdomarna i årskurs 9 svarar angående bruk och försäljning av narkotika. Och då kan man ju fokusera här på till exempel de här åren här borta då. Så mellan 2000 och 2011 så ser vi då att polisen har lagt ner ökade resurser för varje år på att ta fast personer för eget bruk. Men vi ser här samtidigt att andelen ungdomar som uppger att de själva har rökt hash eller provat annan narkotika, den ligger ganska fast här om vi tar de här fem eller fyra sista staplarna. Kanske att det händer någonting här, men samtidigt så finns det liksom inga standardfel här som gör att vi kan dra några slutsatser egentligen. Men det verkar som att andelen som provar narkotika liksom, rör sig inte under den här perioden. Sen kan vi kolla på kanske attityder. Man kan ju tänka sig dels att lagstiftningen skulle kunna vara normativ. Alltså att människors normer och attityder till droger påverkar lagstiftningen. Man kan också tänka sig att liksom, normer och attityder liksom, är det som gör att lagstiftningen kanske är liksom, mer eller mindre effektiv. Och här har då skolundersökningen frågat ungdomarna om andelen som uppger att de tror att deras kompisar skulle tycka att det var okej om de provade narkotika. Så det här är bara ett sätt att mäta liksom upplevda normer i deras bekantskapsgrupp. Och andelen som svarar att de tror att deras kompisar skulle tycka att det var okej, den ligger här ganska fast runt 10% under den här perioden då polisen ökar sina resurser inriktade på narkotikalagföring. Nästa fråga som man skulle kunna ställa sig är okej, så vi ser att polisen lägger ner massa mer resurser på det här, men vad leder det egentligen till? Liksom, leder det till åtgärder som gör att ungdomarna själva upplever att lagstiftningen blir tillämpad? Alltså upplever de som att risken av att använda narkotika ökar på något sätt? Och här har jag då själv gjort ett uttag ur Brås lagföringsregister mellan åren 2000 och 2015. Den sträckade linjen här är då antal ungdomar mellan 15 och 17 som blir lagförda för ringa narkotikabrott, alltså som döms för ringa narkotikabrott, inte misstankar. Och den ser vi då ökar här supersnabbt mellan framförallt 2005 och 2012 eller något sånt. Men samtidigt så ser vi att de straffen som de här unga faktiskt får, där ser vi liksom att användandet av böter går ner väldigt kraftigt och användandet av åtalsunderlåtelse, alltså att man får sin prick i registret som ni är inne på, det är viktigt att komma ihåg, men man får samtidigt ingen påföljd. Och här är inte jag rätt person att svara på, det kanske du är rätt person att svara på. Liksom, hur upplever ungdomarna det här? Liksom, anser de då att så här, ja, man kan ta narkotika om man får inget straff? Eller upplevs det här fortfarande som att det är en repressalie? Liksom? Det tycker jag är intressant att tänka på. Vad är det här? Okej. Sen kan vi tänka oss att efterfrågan på narkotika beror på priset. Tack. Som också är någonting som författarna tar upp mycket bra i den här rapporten. Då måste jag då som den tråkiga nationalekonomen tänka på, men liksom, vad tänker vi oss att den här utvecklingen av priset beror på då? För det finns ju någon sorts konsensus i tidig litteratur och i forskning om att liksom, utbudet av narkotika har ökat väldigt, väldigt mycket under den här perioden. Så det kanske är svårt att tänka sig att en kriminalisering av bruk skulle leda till minskat utbud på något sätt. Så man kan ju se den här minskningen av pris över tid som att det har skett ett ökat utbud, och det är väl också det vi tror har hänt. Men jag tycker samtidigt att det är intressant att tänka att liksom, om vi tänker att den här lagstiftningen är till för att minska efterfrågan på narkotika, så ur ett liksom, nationalekonomiskt perspektiv så är ju prisminskning precis vad vi skulle förvänta oss om efterfrågan minskar. Det är helt omöjligt att avgöra här vad som kommer ifrån utbud och efterfrågan, uppenbarligen. Men jag tycker samtidigt att det är en poäng att ta med sig. Liksom, att så här, det här är faktiskt vad vi skulle förvänta oss. Okej, så till sist. Jag tycker liksom att slutsatserna i den här rapporten, de är liksom otroligt välgrundade. Men jag tycker samtidigt att man kan hålla en tanke till i huvudet samtidigt. Och det är ju nämligen att om man kollar på en rad olika undersökningar, till exempel sådana som är gjorda över hela EU med gemensam metodologik, vi har några olika referenser på här, så visar ju de på att bruk av narkotika bland ungdomar i Sverige är betydligt lägre än i andra europeiska länder. Kanske inte lägre än i till exempel Norge och Finland, som ni ofta jämför med i den här rapporten. Men där är ju faktiskt bruk av narkotika också kriminaliserat. Om man jämför med resten av Europa så ligger ju siffrorna betydligt lägre här. Sen är de i och för sig på uppåtgående, och det kan man ju tänka på samtidigt. Men då kan man ju liksom, om man ska tänka ändå på vad det här kontrafaktiska utfallet här är. Alltså, vad hade vi förväntat oss att utvecklingen skulle vara i avsaknad av den här lagstiftningen? Så är det ändå kanske rimligt att tänka sig att utvecklingen hade varit mot ännu högre grad av bruk av narkotika. Så kanske har ändå den här lagstiftningen på sitt sätt liksom varit effektiv mot lättare bruk av narkotika. Och det var ungefär vad jag tänkte ta upp för synpunkter. Tack igen för att jag fick läsa den här rapporten.
Tack så mycket. Och jag bjuder upp Mats, Joakim och Lennart och Albin till panelen.
Ska jag stå här?
Tack. Och då har vi två nya personer på scenen här. Jag tänkte faktiskt börja, innan Albin får chans att svara på kommentarerna, så tänkte jag att vi börjar med de nya. Så jag skulle vilja fråga, börja med dig Lennart. Mm. Om du vill berätta lite var du kommer ifrån, din verksamhet, men också om du har kommentarer på rapporten.
Ja, men absolut. Hej på er. Mitt namn är Lennart Karlsson. Jag är väl inbjuden här idag som någon slags festförstörare. Jag är ordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen. Det är en ideell förening bestående av ett antal medlemmar som till vardags jobbar i rättsväsendet, det vill säga åklagarmyndigheten, tullen, polisen, kustbevakningen, kriminalvården. Och som framgår av namnet Svenska Narkotikapolisföreningen, så är vi en förening som jobbar primärt med utbildning och då intern utbildning. Den här föreningen bildades en gång på 80-talet för att man ansåg att myndigheternas egen narkotikautbildning på området var undermålig, och där så att säga har föreningen sitt ursprung. Många tycks tro att vi är någon form av narkotikapolitisk förening. Det är vi inte. Vi har uppfattningar och åsikter i narkotikafrågan naturligtvis. Men som varandes de tjänstemän som är medlemmar i den här föreningen, så förhåller vi oss alltid till så att säga gällande lagstiftning. Nu är jag idag inbjuden hit för att jag ska ge mina synpunkter på den här rapporten. Mycket intressant. Men jag tänker kanske innan jag gör det så får du presentera vem du är.
Ja.
Okej, jag
tillåter det. Hej allihopa. Joakim Strandberg, jag är då enhetschef på enheten för drogprevention på Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten, vi arbetar ju för att minska de folkhälsoproblem som kan påverkas i samhället i stort, helt enkelt. Och vi arbetar mycket med att ta fram kunskap till olika målgrupper på lokal och regional nivå. Och även till andra myndigheter. Inom just narkotikaområdet så är vi också ansvarig myndighet för just den information som vi lämnar till Europeiska narkotikamyndigheten. Så där har vi också en särskild insyn i det europeiska arbetet. Tack.
Okej. Ja.
Då innan vi fortsätter med dem, för att hålla isär lite kommentarerna, så ger jag ordet till dig Albin om du vill säga någonting om Mats och Ulrikas kommentarer först, så ska ni få tillbaka ordet för vidare kommentarer.
Jättespännande och jätteintressanta kommentarer. Jag kan väl börja med Mats där. Du hade en lång rad av frågor. Jag fastnade på den första och började skriva, så jag uppfattade inte ens de andra. Du hade i alla fall en fråga om vad vi menar med det här om att den här eventuella avkriminaliseringen måste anpassas till svenska förhållanden. Och jag kommer inte gå in på någon utläggning om vad som särskiljer det svenska kinnet eller någonting sånt. Utan vad vi menar där någonstans är att när man importerar modeller, kanske inom brottsprevention och sådär som är vanligt inom kriminologin, då tar man dem gärna bara rätt av och kör och tänker att har de funkat i USA eller i Portugal så kommer de funka här också. Så att vi tänker väl lite mer snarare bara att man måste ta hänsyn till hur vårt sjukvårdssystem ser ut, hur våra behandlingssystem ser ut och så vidare. Den typen av svenska förhållanden åsyftar vi. Är micken sådär, ja. Mm. Tack Stina. Ja, och Ulrika här då. Jätteintressant också. Jag blev väldigt sugen på att sälja in min avhandling och stå och prata om varför polisen lägger så mycket insatser just under den perioden. Men det jag vill prata lite om, det är kanske det här att det skulle haft inverkan då på det lättare bruket som du förde fram i slutet. Det blir konstigt när jag måste stå så här. Ja, jag kan hålla den själv. Och så kanske det kan vara, men om vi då ser utifrån någon slags totalkonsumtionsmodell här så ska ju det här också ge utslag i det problematiska bruket och också i förlängningen dödligheten. Och det kan ju vi tyvärr inte se. Så frågan är hur viktigt det här resultatet är om vi säger att det förhåller sig så.
Tack Albin. Då lämnar jag tillbaka ordet till Lennart för kommentarer på rapporten.
Ja, men tack så mycket. Och jag ber om ursäkt här i förväg med lite dåliga röst. Har att göra med förkylning, inte med narkotika. Ja, men jätteintressant rapport tycker jag. Och det finns mycket, jag ska börja med att säga något snällt. Det finns mycket tänkvärt, det finns mycket att reflektera över, det finns mycket att ta med. Sen ser jag utifrån mitt perspektiv att det finns en hel del problem med rapporten. Kanske framförallt när det gäller urvalet av data. Där kan jag tycka att man kanske hade kunnat titta lite bredare. Det finns, och jag kommer att precisera lite närmare vad jag menar med det. För det är ju så att det är svårt, och det konstaterar ju rapportförfattarna själva, att i stora delar så saknas det ganska mycket tillförlitlig data och att det är svårt att dra slutsatser. Och då tycker jag att man ska vara just det, man ska vara försiktig med att dra slutsatser. Jag tycker att det ska råda en försiktighetsprincip. Med det sagt så behöver man inte förhålla sig passiv i de här frågorna. Man ska naturligtvis våga utmana och vända och vrida. Men vi kan ju ta till exempel sidan 36 i rapporten. Så säger man ju då när det gäller det här med eget bruk av narkotika och kriminaliseringen att sammantaget indikerar tillgängliga data. Och sammantaget indikerar ju i min värld, och jag tror vanligt också i forskarvärlden, det är ganska svagt. Man säger att man har inte kunnat se någon mätbar minskning av bruket, men det blir ju ett problem att dra de här slutsatserna, för att det blir ju lite avsaknad av validitet. Alltså, man skulle kunna säga så här att ja, våra lagstiftning har påverkat normerna och medfört att vi har inte heller sett en ökning av bruket som många andra länder har sett. Så att det kan ju vara en alternativ slutsats. Men återigen, som jag säger, en försiktighetsprincip. När det kommer till just det här med narkotikadöden och lagstiftningens eller påverkan eller icke-påverkan på narkotikadöden, så menar jag att där kan man, som jag ser det, egentligen ett ganska svagt samband mellan just den här lagstiftningen och just frågan om narkotikadöd. Och varför tycker jag det? Jo, därför att jag vet att en mycket stor andel av de som dör och som registreras som narkotikadöda gör det genom legalförskriven narkotika. Och det är inte en narkotika som kommer att försvinna om det är så att man ändrar på befintlig lagstiftning. Vi ser också hur den här narkotikadöden går lite upp och ner. Om vi tar Portugal som ett återkommande exempel, så ser vi att Portugal är idag tillbaka nästan på samma nivåer av narkotikadöd som man var innan man avkriminaliserade. I Sverige så har vi haft en på sista åren en något faktiskt nedgång i narkotikadöd. Grundproblemet är att det är så oerhört svårt att jämföra just den här statistiken, vilket rapportförfattarna själva då har pekat på. Alltså jämföra mellan olika länder. Hur mycket tid har jag?
Ja, det är kanske bra om du väldigt sammanfattar dina frågor.
Då ska jag bara ta en enda punkt till som jag vill peka på. Och det är det här med polisen och hur mycket resurser man lägger på att bekämpa narkotikabrottslighet. I den här rapporten så ges det en bild av att polisen, så att säga, alla de resurser som polisen lägger på att bekämpa narkotika är, så att säga, med utgångspunkt från ett medvetet strategiskt val, eller att man väljer att, så att säga, göra en medveten satsning. Men så är det inte. Jag menar på, och det finns stöd för det också i två ganska nya rapporter, att faktiskt merparten av alla narkotikabrott som polisen bekämpar är så kallade följdbrott av annan initierad brottslighet. Alltså poliser stoppar en bil, misstänker en person kanske för rattfylleri, eller man griper någon för en stöld eller för någon form av våldsbrott, och sedan så följer narkotikabrottet med på köpet. Och om man har den utgångspunkten, vilket är rimligt, då kanske man kan tänka att den ökade antalet rapporterade narkotikabrott har mer att göra med en ökad tillgång snarare än en ökad satsning från polisens sida. Det är ett alternativt sätt att tänka. Med det sagt så vill jag bara säga det att Narkotikapolisföreningen, vi har inga principiella motstånd emot att man utreder så att säga, den svenska konsumtionsförbudet. Men vi tycker att det är jätteviktigt att man gör det med en objektiv och en neutral utgångspunkt. Och inte i syfte att avkriminalisera. Tack.
Tack så mycket. Då lämnar jag ordet direkt till dig, Joakim, för dina kommentarer. Du får jättegärna hålla dig koncist.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket för en jättefin rapport. Den bidrar mycket till olika delar av den kunskap som vi behöver för att diskutera de här frågorna. Vi på Folkhälsomyndigheten har ju också tidigare föreslagit, jag kan koppla den här till Lennart, och att vi gärna ser en utvärdering av narkotikastrafflagen. Vi ser fortfarande behov av det, även om den här rapporten då kan bidra med värdefull kunskap. Men en utvärdering som med fokus på alla delar av de insatser och kostnader som finns. Även fokus på hur jämlik hälsa kan fångas upp och framträda bättre på ett annat sätt. Något som jag saknar i den här debatten, det är ju också med tanke på Folkhälsomyndighetens uppdrag, är det förebyggande arbetet. Och det tas ju väldigt, det tas inte upp särskilt mycket i rapporten eller i andra sammanhang heller kostnader för det och hur det förebyggande arbetet har påverkats under den här tidsperioden som vi pratar om. Hur har insatserna och resurserna kopplat till förebyggande arbetet sett ut under den här perioden? Det hade varit väldigt värdefullt att se. Vi vet att risk- och skyddsfaktorer är jättestora delar som påverkar barn och ungas både livsvillkor och levnadsvanor. Det gäller både de insatser som görs i skola och föräldrastöd och andra saker som går att göra. Vi har ju också nyligen tagit fram en guide för hur yrkesverksamma ska kunna arbeta förebyggande och vetenskapligt baserat då med narkotika. Jag vill koppla an till det, just kopplat till att minska efterfrågan som ju är en stark koppling då till det förebyggande arbetet. Men också utifrån att vi också ser att, när vi har gjort fokusgruppsintervjuer har vi också sett att både omvärldsfaktorer och sociala faktorer är saker som påverkar attityderna för att både använda och tillgången till narkotika. Det gör ju då att lagändringar eller de ändringar som sker i omvärlden i andra länder påverkar även Sverige. Det gäller även en viss, om det sker en normalisering eller ett annat uttryck av droganvändning i sociala medier eller populärkultur. Och det som vi då har sett i den här studien är att det viktigaste verkar vara umgängeskretsen också. Och där är det ju både utifrån att personer exponeras för narkotika, det sätts normer och tillgången kan öka i de här grupperna helt enkelt. Sen kan jag koppla tillbaka också lite till det Lennart var inne på, att det behövs ju när man gör ändringar i lagstiftning eller på annat sätt ändra inriktning data för att kunna följa det här på ett bra sätt. Och det är ju också någonting som rapporten konstaterar, att det saknas en jämförande perspektiv. Och det kan man ju inte förvänta sig att man ska göra. Man kan ju inte ha två olika lagstiftningar i ett land samtidigt. Men däremot, vilken typ av indikatorer och data är det som ligger till grund för de här typen av bedömningarna som vi ger? Och det är ju ett bra förhållningssätt att ändå kunna se vad är det vetenskapliga i det här, lite som du Ulrika var inne på också. Så tack för en jättefin rapport återigen.
Tack. Albin, vad vill du svara? Och särskilt den frågan data. Hur ska vi lösa den frågan?
Man kan väl knyta ihop lite. Mm. Alltså, det är väl jättepositivt om man vill starta nya projekt och upprätta nya serier. Men det är också någonstans, det och Lennart påpekar det här, sammantaget indikerar, ganska försiktig formulering så. Men det är någonstans, det är samhällsvetenskap vi sysslar med här. Och om inte nationalekonomerna kommer in med massa experiment så kommer liksom forskningsläget alltid att vara osäkert. Det kommer alltid gå att hitta osäkerheter inom samhällsvetenskaplig forskning. Men någonstans så måste vi ju kunna göra en enhetlig bedömning. Och baserat på de data vi har presenterat här idag. Och jag kan inte se att vi har missat några stora liksom, tillgängliga serier. Jag tror vissa kanske skulle kunna fråga sig, men alla de här avloppsmätningarna då? Jag kommer inte gå in närmare på dem nu, men de är jag själv lite skeptisk till. Och de resultatet av dem visar ju på ökningar och skulle därmed inte ha ändrat liksom, själva grundhållningen i rapporten. Och sen när Lennart nämnde liksom dödligheten i Portugal som sjönk kraftigt och som nu är tillbaka på samma nivå. Den portugisiska reformen har ju lite problem med finansiering. Men man skulle ju också kunna tänka sig att om dödligheten i Sverige hade legat på samma nivå sedan millennieskiftet, då hade vi haft hundratals färre döda varje år. Så att, vad är ett misslyckande i sammanhanget kan man ju fråga sig. Så, det var en liten början.
Ja. Ja, jag tänkte just på det här med liksom, vi har pratat om både som kontrollkostnader och finansiering och med förebyggande arbete och sådär. Så var som då en som inte är inne i det här fältet riktigt. Var ska man lägga till, var ska resurserna mest vara? Och du, Mats, tog upp det här med att hur kan man säkra det om man tar bort det här, om man avkriminaliserar, hur kan man säkra att resurserna går till i tider av kris och så där, till vård och så vidare. Men var ska resurserna läggas i första hand? Och jag tror att ni i rapporten kritiserar att man lägger dem till exempel i rättssystemet i stor utsträckning. Men var ska de vara bäst? Vi tar en genomgång.
Mm. För min del, det tycker jag pekar på ett bra sätt. Det är förebyggande arbetet. Och där kan jag ju säga till en känga till min egen myndighet att det man hade tidigt 00-tal som fungerade väldigt väl, det vill säga ett väl utvecklat samverkansarbete med socialtjänst, med beroendevård. Vi hade projekt som Muminmodellen, vi hade projekt som LOTS och så vidare. De försvann tyvärr. Och där menar jag på att brygga över samarbetet mellan olika myndigheter med fokus just också på förebyggande och vård. Och där har ju vi från föreningens sida lagt ett antal förslag som bland annat presenterades i den nya narkotikautredningen. Både på så att säga, juridiska hinder men även vad vi tycker att man borde göra för att utveckla det läget vi har just nu.
Joakim, då får du en svårare fråga. Hur kan vi säkra att liksom resurserna läggs på rätt ställen i tider av kris när det är neddragning överallt? Hur kan man, det här då precis som Lennart tog upp, att det är, ja, det kan vara och exemplet med Portugal, att det är välfinansierat i början men sen drar man ner. Hur kan man på något vis...
Säkerställa är ju väldigt svårt. Men jag tänker att återigen så kan man ju ändå knyta tillbaka här till att ta fram kunskap som kan visa på vikten av det förebyggande arbetet. Men hur mycket tjänar man egentligen på att lägga mer pengar på det förebyggande arbetet istället för både rättsväsende och vård och behandling? I en annan studie som vi gjorde så är ju både det rättsvårdande utgifterna och kostnader är absolut högst. Därefter kommer vård och behandling. Då finns det ju ändå mer skäl att lägga de här resurserna på förebyggande arbete så slipper vi komma dit att vi behöver de här både varken problem för individerna eller för samhället.
Mats?
Allting beror ju också på hur vi definierar problemet. Är det ett polisiärt problem, är det ett hälsoproblem eller inte? Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det problematiska bruket som vi ser i samhället, det finns i vissa grupper av människor. Och de människorna har inte vad ska vi säga, nytta av polisiära insatser. De har inte så mycket nytta av information, prevention. De har nytta av att bli inkluderade i samhället och att få möjlighet att leva värdiga liv. Och det är där vi ska lägga resurserna.
Nationalekonomen, den tråkiga, vad säger du? Hur får vi långsiktig...
Jag känner att jag lämnar frågan om exakt hur vi ska fördela resurser i det här, liksom i den här frågan till någon som har sysslat med det. Men däremot, det jag tänker när jag hör det här är liksom, vad är den politiska realiteten? Man kan ju säga vad som är här är det som att vi tänker på problemet som en pott pengar som går att fördela på ett visst sätt. Men alltså, just nu i det liksom rådande politiskt läge så känns det som att det skulle vara otroligt svårt att övertyga sittande politiker och deras väljare om att vi ska omfördela från polis till vård. Jag vet inte exakt hur det funkar i praktiken, men det känns som en väldigt, väldigt svår grej. Och där måste man väl också tänka på, är det här liksom en pott pengar eller är det här helt olika saker som vi pratar om? Liksom.
Vill du säga någonting? För annars tänker jag formulera frågan lite med det här politiska. Det som du också tog upp, Mats, som jag tyckte var jättebra. Alltså, är det en politisk utgångspunkt att vi alltid ska acceptera att vi har... Det finns narkotika i samhället. Är det en politisk utgångspunkt vi ska ha? Och det är en utgångspunkt tror jag som många inte håller med om idag och som vi inte haft då tidigare. Alltså vilket kommer igen då? Vilket är mest framgångsrik? Vilken utgångspunkt blir mest framgångsrik här?
Det tycker jag att vi bör göra. Och det innebär ju också att vi då frångår den här visionen om det narkotikafria samhället som jag menar har varit direkt kontraproduktiv på flera ställen. Och istället då enligt narkotikautredningens förslag satsa på att minska skador och ohälsa från narkotika.
Mm. Vad säger Jess? Ja.
Mm. Nej, men jag håller med. Vi står också bakom narkotikautredningens förslag där att minska skadorna från narkotika istället för ett narkotikafritt samhälle.
Mm. Och en låg oddsare här är väl att vi har en lite annorlunda syn. Vi menar att man kan ha en version om ett narkotikafritt samhälle, att det inte behöver stå i motsatsförhållande till att ha en bra skadereducerande politik och förebyggande politik. Mm.
Då skulle jag vilja öppna upp till... Oj, det var flera frågor på en gång. Då gör jag så att jag tar tre frågor och sen så får vi möjlighet att ha respons från auditoriet. Så vi, gärna tala om vem ni är och en kort och koncis fråga så vi hinner med så mycket information som möjligt.
Jag heter Ted Goldberg, jag är professor emeritus i sociologi. Och jag vill tacka både ESA och författarna för den här fina rapporten. Och jag menar att det här är något av en förändring i attityd, att nu helt plötsligt ska vi börja utvärdera det vi gör istället för att vara övertygade om att vi vet på förhand vad det är. Och nu skulle jag vilja säga att vi utökar det här till att innebära att vi också studerar vården. Hur funkar den? Vilka vårdapparater funkar? För alla är överens att vård är bra, men är det det? Vi ska ta reda på det istället för att bara utgå ifrån det. En annan är prevention. Prevention i Sverige har väldigt mycket varit en fråga om information. Räcker det med det eller är det någonting annat? Och sen som en sista grej som kanske är mer ekonomiskt. När vi pratar om ekonomiska konsekvenser av vår narkotikapolitik. Vad menar vi egentligen? Ska vi ta med gängbrottsligheten? Ska vi ta med den organiserade brottsligheten? Vad ska ingå i en ekonomisk analys av konsekvenserna av vår narkotikapolitik?
Tack. Tack. Och gärna frågor.
Mm. Hej, Niklas Ekret. Jag kommer från Stockholms brukarförening. Det är alltså den största organisationen av brukare vi har i Sverige. Vi har ungefär 2000 medlemmar. Vi har jobbat sedan 2002 med de här frågorna. Givetvis saknar vi ju en brukarrepresentation i alla de här sammanhangen. Vi framförallt saknar i den här, som är den största bristen vi ser, det är att siffrorna inte stämmer med de siffror som vi, de europeiska, det finns någonting som heter Aeronpud, alltså Input, det är alltså organisationer som arbetar med narkotika över hela Europa. Har ju gjort liknande mätningar ihop med MCCDA, heter de i Portugal. De ser lite annorlunda ut. Väldigt mycket av siffrorna, jag såg här exempelvis, man talade om att cannabis kostar 250 kronor grammet. Va? Ta bort 200 kronor så kommer vi närmare den sanningen. Någonstans så... Man talar om oss, man talar om vad man ska göra med oss. Men fråga oss då för Jesu namn. Men Stockholm har 6 månaders väntetid för att komma ur ett heroin, komma in på ett program för opiater. Någonstans så måste ju vi vara de som är huvudpersonen. Vi har den största kunskapen. Sen har ni utbildning att tolka den. Men vi måste ju vara de man frågar. Och då säger jag, varför har inte brukare överhuvudtaget i någon form funnits med? Det har funnits med en, och det var ingen forskning från RFHL som har funnits med. Men det är en organisation med 50 medlemmar.
Okej, tack. Tack. Vi tar en fråga till. Vi tar.
Tack för ordet. Jag heter Haji Farah, föräldrar från Järva. Jag tackar forskare att komma till tal. Många debatter och diskussioner, man måste komma till tal. Men jag vill tillbaka. Gäng kriminalitet, våra många ungdomar dör för att ha kontrollen av marknaden. Narkotikamarknaden. Två saker. Ska vi avkriminalisera att minska den våldet? Eller vi ska höja straffen att minska narkotikaanvändning. De två frågor. Tack.
Mm, tack. Har vi respons, kommentarer? Det var... Du får gärna börja,
ska jag börja?
Om det går.
Ja, jag kan börja med brukarperspektivet där, vilket jag tycker är ett jätteviktigt perspektiv som, precis som Niklas säger, inte har tagits tillvara i den svenska diskussionen, vilket väl någonstans också kokar ner till att det är kriminaliserat att bruka narkotika och att brukare därmed ses som brottslingar i någon mån. Va? Och det, jag tycker att du sätter fingret på en väldigt bra sak här, det här narkotikaprisutvecklingen. Det går ju till så att CAN då frågar polisen som gör en uppskattning. Och jag kan inte annat än hålla med om att en fråga till brukarföreningen också skulle kunna ställas i det sammanhanget. Så. Ja, det görs idag. Okej, okay. Jättebra. Ja, yes.
Mm. Ja, men sen hade vi en fråga från herren här om hur man ska se på saker, alltså gällande ökade straff för att minska narkotika, alltså om man ska gå den vägen eller om man ska minska straffen för att minska... Jag tror min känsla efter att ha jobbat 25 år i den här frågan och titta på det utifrån en massa olika perspektiv, det är att vi behöver ha en bättre differentiering. Vi behöver ha en lite vassare tillämpning av den narkotikapolitik vi har idag. Och i det menar jag liksom att försöka skruva på vissa saker som gör att vi kanske i mindre utsträckning fokuserar på det som i den här rapporten kallas för det problematiska bruket, och kanske i lite högre utsträckning fokuserar på de som står bakom försäljning och så vidare och så vidare. För att polisen effektivt ska kunna göra det, så kommer det behövas ett antal att skruva i den juridiska modellen. Förslag som vi också har lämnat i narkotikautredningen. Däremot tror vi inte att avkriminalisering är rätt verktyg. Tack.
Ulrika? Mm.
Ja, alltså, nu tänker jag också angående det här liksom, diskussionen straff och också diskussionen liksom, vad brukare och så vidare. Men jag tänker så här att liksom, som jag ser det efter att ha läst på om den här frågan, så är det liksom, den stora grejen måste ju vara att det kommer bara in enorma mängder narkotika på den svenska marknaden. Jag tror inte att, liksom, alltså att man får se liksom brukare som människor då, som bara är så liksom, alltså kommer det så här mycket droger som så här många människor vill pusha på befolkningen, så är det svårt att se att det ska liksom leda till att det ska gå att liksom tänka sig att minska efterfrågan på narkotika i det sammanhanget. Så jag menar, alltså i min naiva uppfattning så verkar det ju som att liksom en omställning av polisiära resurser från liksom, jag vet inte exakt vad som görs i nuläget, liksom, men till någonting som är typ att försöka komma åt utbudet, alltså det här enorma inflödet. Och det är ju en EU-fråga såväl som en svensk fråga. Liksom. Men det måste ju vara en utgångspunkt som man ska få bruk med det som är ett problem i dagsläget, tänker jag.
Mm. Mats?
Ja, historien visar ju att droger försvinner inte. De finns kvar i samhället. Det tror jag är en sak som vi kan vara överens om. Jag tänkte också på det här med att vi behöver utreda frågan om avkriminalisering ytterligare, och jag tänker också på den forskning som ändå har gjorts de senaste 30 åren. Vi har en forskargrupp här från socialt arbete, det finns sociologer, folkhälsovetare som på ett eller annat sätt kanske inte har gjort brukarundersökningar, vilket även har förekommit, men tittar vi, skulle vi ge vår samlade produktion till regeringskansliet 500 artiklar eller vad det nu kan vara, så kommer vi ha svaret på om vi ska avkriminalisera eller inte. Vi behöver inte utvärdera mer.
Okej, det var en väldigt ovanlig åsikt från en forskare, tycker jag. Faktiskt. Och jag tänkte, nu har vi bara någon minut kvar. Jag tänkte ge er alla en halv minut för att säga, okej, vad... Och då kanske, nu ska vi inte börja med dig Mats, men vi börjar med dig Joakim. Vad vill vi veta mer om det fanns en möjlighet? Vi kan inte göra experiment naturligtvis, men vad är det som vi skulle vilja veta mer? Och då tror jag kanske Mats att du kan komma på något mer i alla fall. Men Joakim, jag börjar med utifrån din verksamhet. Skulle vi behöva veta mer?
Ja, men det, på något sätt är det ju en avvägning då mellan vilken inriktning vi ska ha i Sverige. Och är det då mot vård och behandling eller förebyggande eller mot rättsvårdande synsätt helt enkelt. Och det tror jag att en utredning från statligt håll skulle kunna göra på ett annat sätt och ta in de övervägningarna som krävs. Sen vet vi ju alla att bara för att man gjort en utredning så betyder inte det att det är någonting som genomförs heller. Mm.
Lennart, vad skulle du vilja veta ännu mer för att ni skulle kunna utföra ert arbete på det mest effektiva sättet?
Nej, men jag tycker vi vet en hel del. Jag känner inte. Det är klart att det finns en väldig massa kunskapsbrister och det finns en väldig massa mer man kan göra. Men som jag sa avslutningsvis, som jag sa tidigare, en stor försiktighetsprincip. Däremot inte slå sig till ro och tro att vi har världens bästa narkotikapolitik, för det har vi inte. Utan det finns absolut saker att göra, och jag sällar mig till föregående talare att ska man göra en utredning, göra en bredare ansats, ta in flera perspektiv och sen inte låsa sig vid något. Ja.
Tack. Tack. Ulrika, vad säger du? Vad skulle du ifrån ditt perspektiv vilja veta mer om det gick att ta reda på?
Ja, men det går tillbaka till det jag pratade om i mina kommentarer tidigare, att jag tycker fortfarande att det är en fråga som är relevant, liksom vilka, alltså kan vi med lagstiftning påverka individers liksom önskan att använda narkotika överhuvudtaget? För om det är ett nej, då är ju alla andra utredningar ganska, då kan vi lämna den frågan och gå vidare med något annat. Så. Mm.
Och Mats?
Ja, det får nog bli då att hur kan vi skapa större förståelse mellan substansbrukare och myndighets-Sverige? Hur kan myndigheter, politiker, beslutsfattare, lagstiftare förstå substansbrukare på ett bättre sätt och också skapa politik och reglering som är i överensstämmelse med människors behov?
Tack. Albin, du får sista önskan.
Ja, jag skulle vilja att det årligen görs någon form av uppskattning eller sammanställning över hur det problematiska bruket ser ut och hur det utvecklas. Jag tycker att det är oerhört att det har gjorts så sällan. Det sitter några här inne idag som har gjort sina försök, men att det inte har upprätthållits. Alltså, jag förstår inte hur vi inte kan vara jätteintresserade av den frågan. Så det skulle jag vilja veta mer.
Tack. Nu vet jag att Joakim vill säga en mening, antar jag. Ja.
Precis, och bara inom någon vecka så kommer det att komma en uppdaterad skattning av det problematiska bruket från oss på Folkhälsomyndigheten.
Jättefint, tack. Då vill jag tacka alla deltagare förstås, först och främst, och författare och alla er som har varit här idag för att ni har varit med på det här seminariet. Och så får ni hålla utkik för fler ESO-seminarium under nästa år. Tack så mycket.